Hej Emma.
Hej på dig din lilla tjej.
Nej. Nej. Snacka mitt hår.
Nej, vad hände med rösten?
Va? vänta, jag måste ta om det. Okej, nu tar jag om det.
Hej på dig din fina tjej.
Jag var inte riktigt beredd.
Du vet aldrig vad som ska komma. Hej podden. Hej podden.
Spicing it up.
Okej, seriöst nu. Ja, nu börjar vi. Hej, nu är vi igång.
Hej. Nu är vi igång igen. Nu är vi inne i avsnitt 2 och jag känner liksom att nu har vi åkt förbi den där första lilla fartbilan och bara nu är det bara nedförsbacke.
Men det där var det mest oklara jag har hört i hela mitt liv. När jag åkte över den lilla fartbulan och nu är det bara en nedförsbacke.
Nej. Man ska inte gråta. Ta en minut in i poddavsnittet, Emma.
Nej, okej.
Okay. Okay. Välkomna till avsnitt 2. Är vi proffs nu? Tycker du det?
Alltså jag måste faktiskt säga att jag tycker det. Jag känner mig väldigt bekväm med att ha den här strumpan nära min näsa. Det har ju inte hänt så jättemycket sedan vi spelade in det senaste poddavsnittet. Mer än att vi känner väl oss båda varmare i kläderna nu.
Det kan man säga. Och jag tror det märktes på vårt intro här. Från superrädda och nervösa till kan knappt keep it together.
Men, eller hur?
Jag känner nu också att med all respons vi har fått så känner man sig helt... Alltså, jag bara var så taggad, bara, vi måste ju spela in igen. Alltså det var så kul att läsa allting och ja, jag vet inte ens vad jag ska säga.
Nej men jag håller med. Alltså jag håller verkligen med. Det var ju givet. Alltså jag vet inte om alla har förstått. Jag tror att några har fattat att avsnittet råkade ish släppas lite tidigare än vad som var tänkt. För att annars så, vi hade nog hypat det lite mer innan dess. Alltså så här, imorgon släpps det kanske. Men nu så kom ju avsnittet igår. Alltså igår var det lördag. Nu är det söndag när vi spelar in. Och vi hade ju tänkt släppa det imorgon, alltså på måndag. För att vi bestämde att vi ska försöka att släppa avsnitt varje måndag och helst då att första avsnittet kom första måndagen i januari på ett nytt år liksom. Så. Och nu blev det ju inte så då funderade vi ju på om vi skulle vänta till nästa måndag med att släppa avsnitt 2 eller om vi nu skulle spela in ett nytt på en gång och släppa det här istället.
Så vi kommer lite i fas så att det hamnar. Så detta avsnittet som vi spelar in idag, tanken är ju att det ska komma upp på morgon måndag. Och då blir det liksom lite mer, då finns det ett avsnitt den första måndagen i januari.
Exakt.
Så det känns liksom ändå bra. Och plus att vi blev så himla taggade. Det är inte bara att vi vill ha det på måndagen. Vi velade ju lite grann. Men, och sen så när vi fick in alla DMs och sånt så kände vi bara, nej nu kör vi.
Verkligen.
Vi gör det igen.
Verkligen.
Det här var alltså jätteroligt.
Det kändes inte värt att vänta i över en vecka till innan nästa avsnitt för våran del. Så vi hoppas att ni ska vara lika peppade på att få ett avsnitt så här kort efter det första. För att vi är on fire. Vi kommer ha svårt att hålla oss till ett avsnitt i veckan. Det kommer ju bli ett avsnitt i veckan. Men, men,
och sen så, vi vill ju inte heller spela in. Alltså vi vill ju hålla det ganska nära realtid. Så att det är inte så att vi sätter oss typ och spela in ett gäng avsnitt på raken, utan vi vill ju hålla det ganska tätt inpå som det släpps också så att det är aktuellt. Och
exakt. Vi kör väl på.
Men det gör vi.
Vad har vi på dagens agenda?
Alltså, förra avsnittet, alltså vårt första avsnitt, då fuskade ju vi lite nästan genom att börja med en fråga. För att det var så lätt att bara komma in på det. Men alltså, jag känner, kan vi inte göra det igen? Går det bra för dig? För att det var så skönt att bara få lite... Kommer igång. Alltså vi har ju massor med ämnen att prata om själva, det har vi. Men just att få ta något som vi vet är efterfrågat, det känns liksom på något sätt bättre.
Och så vi inte missar att få med en fråga, för vi har ju faktiskt sagt att vi ska ha minst en läsarfråga per poddavsnitt. Jag tycker det är smart. Vi kör en läsarfråga idag igen.
Mm.
Jag skulle ju ta på mig då ansvaret att skriva ner den här läsarfrågan efter du gav upp det ansvaret tidigare idag. Jag gav också upp det ansvaret. Så att nu så får ni ursäkta om det eventuellt blir lite knaster i ljudet, för att det gick bara inte. Alltså vi är dåliga på att skriva med papper och penna, och vi kan inte ha telefonerna nära micken för att ljudet ska bli så bra som möjligt. Skitsamma. Jag läser upp frågan.
Vi suger på att skriva. Jag kom en mening, skrev fel. Och Emma säger till mig bara, men jag kan skriva snabbt. Jag kan skriva. Leta fram ett papper som knappt ens var ett papper. Vad var det för något du skrev på ens?
Det var en veterinärräkning från Bettans ena ultraljud, eller om det var semin koll som jag hittade här i hyllan över soffan. Men nu har jag
hashtag
i alla fall
proffs.
Verkligen. Hashtag förberedd. Hashtag dedikerad.
Hashtag jättedåliga på att skriva med papper och penna, så vi läser upp det direkt från mejlet istället.
Hashtag nu har jag telefonen här, nu läser jag frågan. Ciao. KBK. Ha det, hi. Lisa R. har skickat ett mejl till oss som vi tyckte var väldigt intressant att passa in i dagens poddavsnitt. Alltså på vad vi faktiskt kände för att prata om idag. Så det kom väldigt, väldigt lägligt. Men jag läser upp hela hennes mejl här. Och hon har skrivit: jag har några frågor som ni kanske kan ta upp i eran podd. Jag har jobbat med och ridit hästar ganska länge, men försöker gå över till att rida mer och mer tränslöst och barbacka. Mm. Nu undrar jag hur man själv går över från det vanliga sättet till mer hästvänlig träning. Om man rider in / tränar en ung häst, går det att börja med Liberty Ring från början? Det står Liberty Ring i mejlet, men vi vet faktiskt inte vad det är. Men vi tolkar det som halsring, jag och Paulina. Och kan man rida barbacka direkt, eller finns det något annat sätt att rida utan sadel och inte skada unghästens rygg när den inte har musklerna än att bära en ryttare? Jag ser jättemycket fram emot att lyssna på eran podd. Älskar att följa er på Instagram också. Tack så mycket Lisa för ditt mejl, måste jag ju börja med.
Tack.
Det var jättekul. Det är så himla roligt att läsa mejlen vi får från er. Vi hoppas att vi kommer kunna få med de flesta framöver på ett eller annat vis. Men idag så valde vi att ta Lisas mejl, för att vi kände att det var ett perfekt ämne för oss att prata om just nu.
Och vi hade ju faktiskt redan, innan vi liksom gick igenom mejlen, vi hade ju redan tänkt att vi ville prata lite om ridning utan träns och lite så. Så det var ju perfekt med den frågan.
Eller hur? Visst var det.
Den första frågan i mejlet är ju hur man går från vanligt sätt till hästvänlig träning. Och jag känner ju att den frågan är lite så här halvsvår att svara på, för att det är ju svårt att definiera vad som är hästvänlig träning. För jag tror det varierar från person till person vad man anser är hästvänligt. Så det tipset jag har är väl egentligen att man ser över sin träning. Vad är det som man anser inte är hästvänligt nu? Och försöker ändra på det. Och kanske umgås mer med sin häst och ta reda på vad hästen tycker är kul. Och försöker göra mer av det. Så det är väl de tipsen som jag tycker passar in på den frågan. Men det är en lite svår fråga egentligen, så vi kanske ska fortsätta.
Jag vet, det är ju en jättesvår fråga, och jag tror inte att vi skulle kunna ge ett svar, för handlar det om, det vet vi ju inte riktigt, handlar det om enbart gå från bett till bettlöst? Alltså det är ju ett jättestort steg för många, så att jag ser inte ner på det när jag säger enbart. Eller är det liksom att gå från den traditionella hästhanteringen och ridningen och livet med hästar till vad Paulina till exempel har, alltså vet, tränar enbart med positiv förstärkning och på djurens villkor i de allra flesta situationer. Det är ju väldigt stor skillnad på de två. För jag menar, bettlöst behöver ju inte vara ett hästvänligt alternativ. Alltså du kan ju
Men bara för att det är bettlöst.
Nej, du kan ju missbruka det lika mycket som du missbrukar ett Pessoa-bett egentligen. Även om jag såklart hellre ser bettlöst i alla situationer än ett Pessoa-bett, så är det en väldigt, väldigt stor och svår fråga. För jag tycker till exempel att mitt smartaste tips är väl att se över, till exempel, ser du någon skillnad på hästar och hundar? Många som gillar både hästar och hundar skulle ju säga, nej, jag ser ingen skillnad på det. Jag älskar dem lika mycket. Eller kanske till och med jag älskar hästar mer. Men hanterar du och beter du dig likadant mot hästar och hundar?
Mm.
Alltså, och då får man, respekterar man dem lika mycket, och är du lika vänligt inställd i din naturliga hantering, inte bara då i sen när du går ut i hagen och ger dem en morot på julafton, utan jag menar då alltså typ så här i vardagen, alltså när du är ute och går med din häst respektive din hund och de avviker från din plan, alltså försöker sticka iväg eller blir rädda för något, alltså hur gör du om hunden blir jätterädd för något i koppel och hur gör du om hästen blir jätterädd för något i ett grimskaft? Är det någon skillnad? Mm. Bara en sån frågeställning gör ju att man själv ofta kommer till en insikt att man gör mycket konstiga saker. Jag säger inte att du som skrev den här frågan gör det, det vet jag ju ingenting om. Men jag vet att generellt många hanterar ju och behandlar sina hästar på ett sätt som de egentligen kanske inte vill göra. Men det har varit så naturligt för alla som har gått på ridskola och lärt sig hantering på det traditionella sättet. Att man ska göra på ett visst sätt och man ska säga åt exakt. Och att det är okej att använda spön på en häst bara för att det är en häst. Men du skulle ju aldrig göra det på en hund. Du hade ju alltså... Du, ja, jag vet inte. Jag tycker att det enklaste... Och börja med är att verkligen sätta sig ner och tänka på hur är jag mot min häst? Hur vill jag vara mot min häst? Vad, har vi en fin relation? Visar jag min häst att jag älskar den? Och hästen ser inte ett fint Instagram-inlägg där du hyllar hur mycket hästen betyder för dig. Förstår din häst att du gör det bästa du kan för att vara en bra människa mot den liksom? Så började nog jag tänka mycket i alla fall. Så att det var väl det enda jag har att inflika i den frågan just nu. Vi kommer säkert, om du fortsätter lyssna på vår podd framöver i flera avsnitt så får du säkert svar på det. Alltså våran syn på det på flera plan. För vi kommer ju alltid in på ämnen, dilemman med liksom tävlingslivet och det vanliga livet. Jag gör i alla fall väldigt ofta det. Så att...
Jag tror det också. Men typ summering är väl egentligen rannsaka dig själv. Det är typ svaret skulle jag säga.
Exakt. Skyll inte på hästen, rannsaka dig själv.
Och sen om vi går vidare då till nästa del så är det ju faktiskt en superintressant fråga som vi redan ville ta upp i podden som sagt. Och det handlar om, går du att rida in en ung häst med enbart halsring? Och jag känner ju att det finns nog ingen som är mer lämpad att svara på den frågan än dig eftersom att ja, du kan ju berätta. Jag ska inte förklara åt dig. Men går det, Emma? Går du att rida in en unghäst utan träns?
Alltså, jag skulle ju säga så här. Jag har ju ridit in säkert... Jag har slutat räkna. För några år sedan räknade jag. Och då var det över 200 unghästar. Jag har alltså ridit från början och suttit in i alla gångarter. Så det är ju ett gäng faktiskt. Det är ju fler än vad många har ridit i sitt liv. Det har ju varit min största passion liksom, i livet. Att jobba med unghästar. Men jag skulle väl gissa att det är kanske 250 nu då. Och aldrig tidigare har jag ju ridit in en häst från scratch. Alltså från första uppsittning helt utan utrustning. För att det har liksom inte... funnits där. Jag har ju aldrig fött upp någon häst innan min räkan som jag har nu. Han blir 5 i vår. Och räkan är ju hans mamma rider jag ju i princip enbart utan huvudlag.
Anna alltså.
Och Anna, precis. Mm. Mitt travarsto. Och jag hade ju kommit in redan innan räkan föddes mycket på att träna mina egna hästar mycket i vardagen utan huvudlag. Även om de åkte på träningar och tävlingar där de hade huvudlag sen så var vardagsridningen mycket utan huvudlag med alla mina hästar som jag hade då.
Mm.
Så att någonstans redan innan räkan föddes hade jag så här, nu har jag min chans att testa det här. För att jag har ju alltid tänkt så här, undra om det går. Undra hur man gör. Undra om det är möjligt.
Om du jobbar för kunder, det är liksom, vad ska de ha för nytta av det? Det är klart att det inte är så lämpligt när folk ringer ut och vill ha hjälp. Så att, ja, jag förstår verkligen
det. Nej, men exakt. Så att, nej, så jag hade nog bestämt mig för att oavsett situation så ska jag prova. För att nu, det här kanske är min enda chans. Jag hade ju bara planerat ett föl. Nu väntar jag ju faktiskt det till i vår. Vilket känns helt otroligt. Men det hade ju ingen aning om att jag skulle göra då. För jag hade ju inte planerat att fortsätta föda upp hästar till mig själv. Eller överhuvudtaget. Det var ju verkligen ingen plan. Mm. Så att jag har ju ridit in räkan helt utan utrustning. Och med det menar jag ju, vad jag ser när man säger suttit in eller ridit in, det är ju i alla fall i alla gångarter, både på bana och utomhus. Möjligen till och med flytta lite för skänken och det ska övergångar mellan gångarterna.
Mm.
Och kanske faktiskt när man pratar inridning i mitt talspråk, alla ser ju olika på det. Om jag säger en inriden häst, då så har den nog kanske också hoppat några språng. För då är det ju liksom, jag tänker ju fortfarande i sporttankar liksom. Så.
Mm.
Men så det är ju min liksom grundbas. Och jag sa det att jag kan börja ha huvudlag, för det var viktigt för mig att börja med huvudlag. Det var min plan också, alltså att jag ska göra det. Men att jag ska ha bockat av allting, i alla fall en gång innan jag använder någon utrustning. Det var liksom min grundfilosofi, eller tanke med det hela. Så att jag satte ju upp på honom.
Så att det funkar löst först?
Ja, eller funkar och funkar. Alltså, som sagt, jag menar, jag ser typ fortfarande att räkan är under inridning. För jag har ju inte ridit så intensivt. Även om han egentligen kan massa grejer nu, så är det ju fortfarande den här grundbasen. Och han är ju inte en... Alltså det beror ju på vad man definierar med en inriden häst. Jag kan ju inte sätta upp... Även om någon annan är kunnig, jag kan inte bara sätta upp någon på honom och som kan ratta runt honom. Mm. Alltså, så att han, ja, det beror ju helt på hur man definierar inriden. Och räkan kanske aldrig kommer kunna definiera som inriden, eftersom han gjort det så himla olikt alla mallar. Liksom. Så. Men jag, för mig var det viktigt att prova och testa helt utan utrustning. Då är det alltså inte halsring heller. För räkan har jag... Alltså det här låter helt sjukt. Det är nu jag har börjat träna honom med halsring.
Mm.
Jag började rida honom som treåring. Och har jag alltså då redan som treåring börjat introducera en grimma. Alltså ett huvudlag med tyglar och börjat träna på det vid sidan av det helt fria träningen. Liksom. Och sen så har jag en lång period när han var 4, alltså förra året, ridit med sidepull och grimma med tyglar liksom.
Mm.
När han har vidareutbildats och varit iväg på lite träningar på bortaplan och sådär. Men halsring har jag liksom glömt bort, vilket är komiskt för att jag nästan alltid har halsring på de andra hästarna när jag rider utan huvudlag. Så att jag vet inte riktigt vad som hände. Det fanns nog ingen tydlig plan. Men det jag inser är att absolut, det är fullt möjligt. Men det jag inser är också att du kan nog inte ha några förväntningar åt något håll. Du måste ha ett helt blankt papper och inte ha beredskap på att du kan ge dig själv en väldigt, väldigt stor omväg. Och det känner jag väl lite att jag i vissa fall har gjort med räkan också. Mm. Jag ångrar inte alls att jag började rida honom helt utan utrustning och satte grunden där.
Mm.
Alltså det beror helt på vad man har för ambitioner, men jag vet inte om jag någonsin kommer kunna få honom helt lydig inom situationstecken. Om man vill ha en sån, jag rider ju fortfarande väldigt traditionellt fast utan traditionell utrustning. Alltså mina hästar, jag vill att de ska svara på ställning, böjning, alltså dressyrridning, alltså helt vanlig dressyrridning liksom. Och jag tror inte att jag någonsin... Eller jo, jag skulle kunna bryta ner honom, det tror jag. Men det kommer jag ju aldrig göra. Jag kommer ju behålla honom. Men jag tror inte att han någonsin kommer kunna räknas som en helt lydig häst. För där satte ju jag ribban väldigt tydligt för honom att han har ett val på att svara på mina frågor, på gott och ont. Och eftersom jag inte har nischat in någon positiv förstärkning specifikt, så är det ju inte alltid han vill som jag vill. Och det är okej, för det är så jag lever med mina hästar. Jag strävar inte efter att de alltid ska vilja det jag vill. Det är faktiskt inte det viktiga. Så jag vill att de ska vara glada individer och jag vill att vi ska glädja av varandra. Och räkan är en väldigt tuff häst och han är väldigt oberoende av mig egentligen. Han kör sitt race, han tycker det är kul om jag är med. Han tycker väldigt mycket om att hänga med mig och han älskar att bli riden så som jag uppfattar det. Men det finns på gott och ont skulle jag säga. Alltså jag, som sagt, jag skulle kunna någon gång köra en väldigt ingående liksom vad som eventuellt har gått snett och inte snett. Alltså det beror ju på hur man ser allting. Jag tycker ju inte att något riktigt har gått snett. För även när vi har fått lite bakslag i vissa saker så har ju det stärkt oss, ser jag som idag. Alltså vi har ju liksom, ja, och vi har betat av det mesta. Alltså situationer som eventuellt skulle kunna bli ett problem i framtiden. Jag vet ju vad som händer ifall han sätter av i galopp utan att jag egentligen ber om det. Många hade, alltså det skulle ju kunna vara en jättefarlig och läskig situation. Men jag vet ju hur vi hanterar varandra i det stora hela liksom. Jag vet att ingen av oss blir osäker på det sättet, alltså på riktigt rädda för varandra. Så att för oss funkar det ju, men jag kan ju konstatera en sak. Det skulle aldrig gå att sälja räkan som en ridhäst till någon annan. Som sagt, jag tror inte att han någonsin kommer kunna räknas som en välriden, lydig häst i ridningen. För att jag har satt ribban, och ribban har blivit jättebra för vart vi är idag. Men det är ju också utan, det är ett blankt papper. Det får bli vad det blir i framtiden.
Men ni har ju också satt den, alltså det är precis som du sa innan. Det handlar ju om ambition också. Vill du tävlingsrida till 100% och alltså då kanske inte det är så klokt och köra den approachen, för då kan man ju liksom lägga kroppen för sig själv i framtiden. Men om man är okej med det som du och räkan har och som gör med mina hästar, då är det en helt annan sak.
Och det är ju det. Alltså nu så kan jag ju, alltså jag strävar ju efter att kunna till exempel tävla i Work and Equitation. Work and Equitation är ju en jätte kul gren, tycker många hästar. Alltså jag som har ridit samma hästar i många olika grenar vet att mina hästar i alla fall tycker att Work and Equitation är väldigt kul. Det är som dressyr fast med mer fart och spännande grejer liksom. Men det kräver ju, det många inte vet är ju Work and Equitation. Många har ju någon bild av det att det ska vara flamsigt och på lek och liksom så. Och det är ju tvärtom. Det kräver ju nästan mer lydnad och precision än vad vanlig dressyr gör. För att du ska både klara av hindren och du bedöms samtidigt precis som ett dressyrprogram på alla hinder i ett av momenten i VE.
Mm.
Så att eftersom jag ändå strävar efter det så jobbar jag ju såklart efter att vi ska bli väldigt sammansvetsade när det väl gäller också. Och det har jag nog, den biten kommer nog ta längre tid att befästa än vad det hade gjort ifall jag hade ridit in honom på samma sätt som jag har ridit in alla mina andra hästar och även andras hästar, alltså alla jag har ridit in. För där har man ju sett tydliga resultat och snabbare. Även om det kanske på typ Instagram syns som helt otroliga resultat, att liksom, du vet, andra gången jag satt upp så travade vi helt utan utrustning och stannade enkelt på kommando och svängde typ. Och sen första galoppen la jag ut, då hade jag faktiskt en sadel, för jag provade en sadel, och jag tror det var tredje gången allt, förresten, det kan jag lägga till, nu blir det lite reklam, men hashtag Shayano, som räkan heter egentligen, det är Shayiano. Där hittar ni typ allt jag pratar om nu. Alltså filmklipp från allra första. Om ni scrollar lite på den hashtaggen så finns det liksom filmklipp från första gången jag sitter upp på honom och de här första ridpassen. Och jag tror att det är fjärde gången jag sitter på honom, något sånt där, så ska jag ta första galoppen. Och då ser man alltså ett klipp där han går i princip i form, i rätt takt, i galopp liksom på en volt. Och det tycker många så här, vänta, wow. Det vet jag ju att många tycker så här, men hur är det möjligt? Ja, det funkade liksom fint då. Och desto mer vi blir varma i kläderna. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Alltså, jag vet inte om du har något att flinka in, Paulina. Du vet ju ändå lite våran bakgrund. Och vi har ju pratat, du vet ju lite inside också. Mm. Men att det är ju klart att det ser jättehäftigt ut. Men samtidigt så hade jag något på den traditionella vägen och utbildningstrappan, vare sig det är en hopp- eller dressyrhäst eller ridhäst så har ju allt tagit mycket längre tid. Och det är okej, för det är vad jag har räknat med eftersom jag har velat inleda så här och testa. Liksom.
Jag känner också att det är farligt. Det kan vara lite farligt att bara titta på det som är på Instagram, både på gott och ont. Och det är klart att man väljer ut de bästa bitarna, och det handlar inte om att man skäms eller försöker dölja någonting annat. Det handlar om att det är sociala medier.
Exakt.
Att det är klart att man väljer det finaste och bästa man har att dela med sig av. Och det blir lätt en liksom, lite förskönad bild. Därför att man bara delar med sig av det bästa, och då blir det lätt att folk bara, wow, vad lätt det där gick, när man kanske egentligen har kämpat mycket för det.
Och framförallt som i räkans fall, de här första klippen man ser från uppsittningen, då ska ni ha i åtanke, han var 3 år. I 3 hela år, alltså som räkan har levt, har ju jag förberett och räknat med att den här dagen kommer och hur jag kommer göra det den här dagen. Alltså, så att det är ju liksom inte så att jag bara skaffade mig en 3-åring som var lite halvohanterad och bara, nej men vi provar och ser hur det går. Det är ju faktiskt en väldigt, väldigt stor skillnad är det på alltså, att ha en häst. Jag hade faktiskt nog, det är inte många hästar jag hade vågat börja. Jag hade kunnat sitta upp på många unga hästar första uppsittningen, för där tycker jag de ska vara så trygga att du ska absolut inte behöva en säkerhetslina i. Alltså det kan jag tycka. Alltså av min erfarenhet. Jag säger inte att andra ska hålla, alltså tänka likadant. Men just det här att första galoppen, alltså allt sånt där, det är som du säger, det är, du måste nog ha mycket känsla och grundkommunikation med hästen. Så även om hästen kanske inte i en situation förstår kommandot där uppsuttet, så måste ni ha ett sätt att kommunicera och lita på att, förstår du, om jag känner så här, shit, det här håller på att gå åt helvete.
Relation.
Ja, då vill jag liksom att räkan ska förstå, för han menar ju inget illa mot mig, för vi behandlar varandra väl. Samma som om jag känner att han bara så här, oj, nu håller på att koka över. Då ska jag hinna bryta det och inte sätta honom i en situation där han känner att han behöver få panik och försöka kasta av mig. Liksom. Det är ju min skyldighet, särskilt när jag gör något så pass otydligt som det faktiskt är, att sitta upp och inte ens ha en halsring, alltså, och inte ha några spön, inte ha någonting mer än möjligen dina skänklar liksom att styra med eller stanna, och rösten. Du sätter ju, kan ju sätta, göra, även om du menar väl med att börja utan utrustning, så kan du ju också göra unghästen väldigt, väldigt rädd, och det kan bli en situation som inte är det minsta gynnsam för varken dig eller hästen, även om man hade en bra tanke från början med det. Liksom.
Och det är det som jag känner också med min häst Vidar. Han fyller 4 nu till våren, och saken är den att jag har ju drömt om att skaffa denna i flera år. Och framförallt om att skaffa ridhäst igen. För jag har ju hållit på med shettisar bara i 10 år nu. Och hela tiden när jag har sett det här framför mig, att jag en dag ska skaffa ridhäst igen, då ville jag skaffa en unghäst. Därför jag tycker om att forma dem själv. Och så var det att jag ska bara rida in min häst utan utrustning. Eller som mest halsring. Därför att jag liksom ville att allting skulle vara genuint. Att det inte skulle bli något tvång och så. Så det har liksom varit en stor målbild för mig. Under alla dessa år utan ridhäst så var det alltid jag skulle rida in min häst utan träns. Och nu har jag ju haft Vidar sedan han var 7 månader. Jag lärde känna honom när han var 3 veckor, så jag har ju känt honom i nästan hela hans liv. Och jag har haft honom från det att han skildes av från sin mamma, så jag har utbildat honom liksom under dessa år själv. Och precis som du gjorde med räkan, så har jag ju förberett honom för den här dagen där jag kanske en dag ska sitta upp om allt känns bra. Och under de här åren har jag lärt känna Vidar och hur han fungerar. Och ju äldre han har blivit, desto mer har jag känt att det här kanske inte är rätt för honom. Alltså att rida in honom utan träns. Jag började få lite vibbar redan när jag liksom började tänka på att sitta upp och så. För att hela han är väldigt... alltså han blir lätt osäker om han inte förstår vad som önskas. Han gör aldrig någonting dumt, han drar inte iväg, han skulle aldrig göra någonting, för han är så pass väluppfostrad och snäll i sig. Men jag kan se att han blir spänd och stressad och lite frustrerad när han inte förstår vad det är som jag ber om. Så att jag har alltid från det att han var liten varit väldigt tydlig med vad det är jag ber om och vad det är han ska göra, så att han alltid har uppgiften klar. Och har han uppgiften klar, då chillar han ner i lugn och gör det med glädje. Men om jag är för vag och liksom inte ger honom tillräckligt tydliga direktiv. Och jag tränar fortfarande positiv förstärkning. Vilket innebär att jag inte sätter något tryck. Utan det handlar bara om att jag presenterar uppgiften och mina önskemål tydligt. Och då blir det lite jobbigt. För när jag då ska presentera en ny idé för honom. Vilket är ridning. Han har ingen aning vad det är för någonting. Och då plötsligt så blir det ju att jag försvinner iväg från honom. Det är nytt. Att jag plötsligt är ovanför honom är nytt. Att han har en tyngd på ryggen är nytt. Allting är nytt där. Jag har såklart förberett honom med att ha lite saker på ryggen och så. Men hela den situationen är ändå ny. Jag kan inte återskapa den. Inte ens med någon annan person. För att bara jag är där är nytt för honom. Och då kände jag att oavsett hur mycket jag vill så blir det inte rätt mot honom att jag försöker rida in honom utan träns. Därför att jag vet om att det kommer göra honom osäker. Och det kommer göra upplevelsen sämre för honom. Och när jag började gräva djupare, så till skillnad från dig som hade liksom att du ville göra detta och kände att du kunde. För mig fick jag känslan lite av att för min egen del att det blev lite prestige. Mm. Att jag ville rida in min häst utan träns därför att jag typ ville bevisa någonting.
Och det är ju helt fel. Jag ville liksom... Så ska det inte vara. Det är på bekostnad av eventuellt er relation. Det är ju bara jättedumt på alla sätt och vis. Då.
Och jag är ju verkligen inte en sån person som har prestige på något sätt överhuvudtaget. Och jag trodde inte att det hade med det att göra, men allt eftersom jag började överge idén så kände jag typ en sorg. Bara att nej, jag ska inte göra det här. Men sorgen var inte, alltså den var inte riktad mot mig och min häst och mitt förhållande, utan bara att jag kommer inte kunna visa upp detta. Och jag bara insåg att den här drömmen föddes ju för flera år sedan när jag fortfarande var lite mer i det tänket. Alltså än vad jag är nu, när allting, eller det mesta, så mycket som möjligt sker för hästens skull. Och jag hade behållit det från alla de åren. Och nu står jag här med en häst som blir väldigt stressad om han inte vet vad det är han ska göra. Och då är det inte rättvist att jag hoppar upp och sätter mig. Och han förstår ingenting. Tar jag på ett huvudlag. I hans fall så har jag mest använt en repgrimma. För det är det vi har använt från marken. Då kan jag ju använda samma hjälper som han är van vid. För att jag har ju tömkört honom. Då känner han igen tygen som svänger. Han känner igen när jag bromsar. Han kan redan det. Så att när han blir osäker över det här nya att jag sitter uppe på. Då har han ju ändå tryggheten i hjälparna som han kan. I tyglarna. Jag kan kommunicera med honom på ett sätt som han kommer ihåg och förstår och känner igen. Och dels eftersom att jag inte ridit på 10 år. Vad händer om jag hoppar upp utan träns? Och han drar iväg och jag har ingen balans. Ramlar av och skrämmer honom.
Mm.
Alltså är det värt, för min prestige, för min del var det ju det. Är det värt att det ska vara liksom, nej, det kändes bara inte rätt. Framförallt dels på hela hans personlighet och dels för att min ovana med ridning. Det blev inte det som blev mest säkert och bäst för oss.
Nej, och där kommer jag på, för jag inflika med en sak. Kommer jag ju på lite fördelar jag hade som du inte hade. Eller fördelar, beror ju på hur man ser det. Men eftersom jag hade räkan, födde upp honom själv och har haft honom och hans mamma tillsammans, så har ju jag, alltså det är ju sånt jag inte ens tänkte på innan, det kom ju upp nu när jag sitter och lyssnar på dig, att till exempel förberedandet för själva ridningen har ju kommit helt naturligt för honom genom att han i alla år innan vi satte upp och han blev en ridhäst har han ju gått minst någon dag i veckan som handhäst. Alltså redan från när han var född.
Mm.
Och jag har varit noga med att så här, du vet, han ska vara helt van vid att jag råkar typ nästan lägga över ett ben i farten. Alltså peta till han med mitt ben när han kommer för nära. Jag har ju lärt in honom, för jag travar ju galopperar och sådär med handhästar också. Det har jag alltid gjort, för att jag är en lat hästägare, så jag motionerar gärna två hästar samtidigt när jag bara ska rida ut och sådär. Och då har jag ju honom, dels varierar jag vilken hand jag håller i. Och då blir det ju från båda sidor. Och att kommer han för nära så petar jag till med mitt ben från Anna som jag sitter på i sidan på honom. Och där har jag ju gratis fått flytta för den här skänken.
Skänkeligen.
Ja, alltså du vet, och det har kommit utan att jag har tänkt på det. Det har varit av ren säkerhet att så här, akta dig lite för att du vet, nu kläms jag här. Du springer in i din mamma. Och samma bromsen. Och han har ju gått så nära mig hela tiden när jag sitter på Anna. Att det är inte stor skillnad från att jag sitter över honom. Om ni ser er framför när vi galopperar sida vid sida.
Du är redan ovanför honom.
Exakt, sida liksom. Vid sida. Jag använder röstkommandon och lite kommando i en grimma. Nu redde jag kinan utan utrustning. Men ni förstår vad jag menar. Att för honom tror jag, och jag har ju också varit väldigt sådär från början. Har jag inte tänkt så mycket. Alltså, vi har ju haft en sån väldigt öppen relation som har varit så här väldigt flamsig och räkan, att jag har ju liksom, du vet, kunnat lägga mig på honom och sova på honom när han ligger i boxen när han var typ 1. Och man kan ju tycka vad man vill om det, vissa ser ju så här, men gud vad onödigt, det är ju ett övergrepp och det behöver vi inte gå in på mer så, men jag har ju liksom, du vet, att ha mig på ryggen, det fanns ju inte en enda konstig grej för honom när jag första gången.
Det var inte nytt.
Inte nytt. Det var som att det här har vi ju redan gjort. Alltså det har ju faktiskt också en film på Instagram från, alltså när jag slänger mig upp på honom allra första gången. Och han står ju och tuggar på någon grästuva på någon frusen äng liksom. Och jag tror inte, nu ska jag inte svära, jag kommer inte ihåg, men jag tror faktiskt inte ens han tittade upp. Du vet, det var så här.
Nej.
Jaha. Nu sitter du där. Okej. Och sen så helt plötsligt tog han upp huvudet och bara, ska vi traska lite då? Det var inte ens ett stapplande steg för att jag råkade sitta där helt plötsligt. Utan där hade det kommit så naturligt. Och jag visste att oavsett, jag bara kände det på mig. Det, jag kan ju inte veta, men jag kände det på mig. Att även om det sen skulle gå typ snett och han piper iväg, jag råkar trilla av, alltså det, något sånt, så skulle inte det påverka vår relation. Han skulle inte bli rädd för mig. Och det var jag liksom övertygad om redan. Och där är ju också skillnaden. Du kände ju du på precis samma sätt att nej, vet du vad? Jag tror nog att Vida kan ta mer illa upp ifall det här går snett. Alltså, och han blir osäker. Mm. Jag upplevde det med räkan som är sin typ. Det är svårt att beskriva vad räkan är för typ av häst. Men jag upplevde som att han hade liksom bara, oj då, du vet. Alltså, han hade liksom inte skakat av sig eventuella fel. Och det gör ju då också att jag vågade ju chansa. Jag visste inte om något skulle funka och mycket blev ju hej kom och hjälp med pannkaka. Som sagt, han har ju stuckit iväg i galopp och jag har hållit i mig för glatta livet. Ja, men alltså på riktigt och bara, jag kommer dö, du vet. Och så har jag sagt till David, min sambo, jag bara, kan jag inte rida på han här, han kommer ta mitt liv. Du vet, det går för fort, han är för pigg, kan han inte bara vara en tråkig nordsvensk, alltså förlåt, du vet, nordsvenska, vi diskuterade jag och Paulina förut, att det är ju alltifrån tråkiga. Mm. Men nu var det liksom, det var som ett skällsord, jättetaskigt.
Stereotypen.
Ja, verkligen. Men alltså, jag verkligen så här, han är för mycket, det är bara för mycket häst i den här lilla energiska hästen. Så att det har ju liksom inte i närheten varit en dans på rosor. Och jag ångrar inte, men jag respekterar, alltså 120% förstår jag ju precis dina tankar, Paulina. Du behöver liksom inte, för mig hade du inte behövt utveckla någonting. För att hade räkan varit minsta lilla, mindre räkan, och jag inte, alltså det hade inte alla förutsättningar varit som de var, då hade jag nog precis som du hellre tagit det säkra för det osäkra, för framförallt för relationen med sin häst. För det är inte värt att sabba relationen. Det är inte värt. Du kan sabba som är räkan. Jag kan sabba den här specifika lydnaden och specifika vissa kommandon. Det är värt att sabba för mig för att ha kul och testa och lära oss tillsammans. Men att eventuellt sabba relationen, det hade jag aldrig tyckt varit värt. Alltså då hade jag helt tänkt om. Alltså, och det kommer jag göra själv i framtiden också. Minsta lilla, alltså det är ju, det är svårt att sätta ord på det, men förlåt att jag bara inflek med en jättelång inflikning.
Nej, men det är ingen för, jag tycker det är superintressant. Det jag också har tänkt på är ju också att jag någonstans tyckte att det var en sorg att inte göra det. Det var verkligen det i början, så bara kände jag som att jag inte var bra nog och allting, men till slut så insåg jag att det var ju prestigen som gjorde att jag kände det och inte någonting annat. Och sen så tänker jag också att bara för att jag väljer att ha huvudlag på Vida nu när jag rider in honom, det betyder inte att det sker mindre frivilligt eller att det är mer tvång. För jag använder ju positiv förstärkning, vilket innebär att jag inte tränar med tryck och eftergift. Att jag kommer inte stanna honom om han börjar gå iväg. Jag kommer inte hindra honom från att visa för mig att han inte tycker om detta. För det är det som har varit rädslan också, att rida in min häst med utrustning. Det är att jag var rädd att jag skulle maskera något. Att om jag tar på ett träns och en sadel, då kan jag liksom hålla fast min häst så han inte springer iväg, så att jag inte märker om han inte vill ha mig där. Men alltså, nu är det ju så att vid allting har fortfarande skett på hans villkor, bara för att grimman hänger där och jag kan ta i tygen och ge honom en liten signal om han blir osäker, så betyder inte det att jag använder det särskilt mycket. Det gör jag inte. Någon gång här och där har jag liksom gett honom kommandot för stopp, vilket är att jag bara mjukt tar i grimman, alltså tyglarna då. Men det är inte så att jag sitter och använder den. Den är bara där för att göra både honom och mig själv trygga liksom. För att vi vet att den finns där. Jag behöver inte vara rädd för att han ska dra iväg. Och han behöver inte vara rädd för att han inte förstår vad det är jag försöker säga. För jag kan fortfarande prata med honom genom ett språk som han redan förstår. Och sen en annan grej är också att bara för att jag börjar nu, mitt mål är fortfarande att rida utan utrustning. Men jag har ju insett att vi får jobba oss dit. Inte genom att långsamt plocka bort tryck och liksom allt sånt, utan bara långsamt. Jag får ju lära honom kommandorna typ genom halsring eller röstkommando, så att han förstår det innan jag tar av tränsen, så att han har ett språk där också. För så fort han förstår vad det är jag ber om, så är det aldrig några problem. Han måste bara veta vad det är jag vill. Och om jag hoppar upp utan en grimma på honom, utan tyglar, och jag inte har lärt honom någonting, då förstår han ju inte, och det är då han börjar bli lite stressad. Men jag har, alltså, jag vill förtydliga också, att jag har provat att hoppa upp helt utan utrustning. Och det har gått hur fint som helst. Han har inte dragit iväg, han har inte gjort någonting. Men jag märker att han inte är lika tillfreds. Han är spänd. Hans öron går fram och tillbaka och nacken är lite högre upp. Och jag tror inte att det skulle vara några problem. Jag tror inte att jag har mycket svårt att tro att han skulle dra iväg och bocka eller kasta av mig eller göra någonting. Jag vet bara om att den här upplevelsen kommer att bli mer bekväm för honom om jag gör den med huvudlag först och sen lär honom hjälper ytan. Och så vet jag att den blir mer säker för mig för att jag har en nödbroms utifrån att någonting skulle hända. Så att för oss är det liksom, hur sorgligt den var att ge upp den drömmen, så är det enda rätta som jag kan göra för mig och min häst nu.
Ja, och vet du vad? Det är därför jag en tydlig, alltså, kan referera till själv. Att jag, det här med prestigen, och för mig var det kanske prestige för mig själv. För det här var ju inte något jag visade upp för någon eller ville ha någon respons på. Men det blev liksom en princip för mig. Att bara för något år sedan, jag har ju två hundar. En hund Spex, han blir 7 alldeles strax. Och så har jag Ella som fyllde 2 i höstas. Ella har jag haft sedan hon var valp och Spex är en omplaceringshund. Så där har vi ju jobbat liksom från andra förutsättningar. Lite svårare sådana. Men det har ju också gjort att när man liksom väl har fått en tydlig relation och kommunikation så är den ju väldigt säker. Så. Men vi behöver inte gå in så mycket på mina hundar just nu. Men jag vill ändå dra... Alltså min förståelse i vad du precis har sagt är att jag bara för något år sedan så var det väldigt viktigt för mig att aldrig ha koppel på mina hundar. Det var väldigt viktigt för mig att ha hundarna lösa överallt i alla situationer. Mm. Och jag har ju alltså 2 stora hundar. Det är blandraser, Amstaff, Rottweiler, båda 2. Alltså hundar som många som inte känner dem har ganska mycket respekt och faktiskt även rädsla för, vilket är tråkigt, men jag förstår det. Och jag, när jag menar i alla situationer, då menar jag alltså även, jag jobbar ju, och då på den tiden bodde jag ju även inne i Stockholm City, alltså mitt i innerstan. Det är mycket, mycket folk, mycket, mycket hundar, mycket, mycket bilar. Alltså det är kaos hela tiden, alla timmar på dygnet. Och det hände aldrig något. Alltså jag hade ju de här hundarna lösa jämt i stan och på tunnelbanan och överallt en period. Men en dag så slog det ju mig bara, utan egentligen någon större anledning. Det var inte så att någon hade klagat på mig eller du vet att det hade hänt något. Eller, det var verkligen inte det. Men att jag bara, fast vänta, varför? Du vet, varför kan jag inte bara ha i en kaosig situation där jag har bråttom, bär på massa saker, det är jättetrångt, det kommer andra hundar. Alltså du vet, varför inte bara ha ett tunt, jag har ju sån här kaninkoppel i fickan, alltså sån här super, ni vet dem, alla har säkert sett dem, som man har till typ katter och kaniner eller chihuahuer liksom. Såna koppel som jag bara typ trär runt halsen, men så bara så här, det kändes mycket bättre. När jag väl släppte den där prestigen, även fast det, återigen, det funkade utmärkt all den tiden jag aldrig någonsin hade med ett koppel. Det var inga konstigheter. Men nu så känns det, jag känner mig som att jag tar ett större ansvar och det är en, på något vis, sjukt vis, även fast mina hundar knappt är koppelvana, så känns det genuint bättre att ha hundarna i koppel på typ tunnelbanan i rusningstrafik, för att det är vad man typ ska. För allas skull, faktiskt. Alltså, även om, det kanske inte var helt, men jag ville bara nämna det, att det blir liksom som, jag fattar faktiskt känslan. Och det slog mig att varför jag har dem utan koppel, finns ju ingen egentligen mer anledning än att ha ett koppel på i situationer där det egentligen bör. Jag började väl rannsaka också så här, hur hade jag reagerat om jag kom med min lilla hund och någon hade suttit med 2 alltså du vet så här, vad är vitsen?
Man vet ju inte om de har koll på dem, även om de säkerligen har det så.
Nej, och det, när jag hade dem lösa, då var det ändå så här i kaos situation. Jag var tvungen, även fast de aldrig gjorde någonting, så gick jag ju hela tiden och bara, är de med? Är de med? Sökte kontakt med hundarna. Är ni med? Man bara, why? Du vet, hundarna kan ju följa och gås på samma sätt med 2 kaninkoppel då istället. Och så, det kändes bara mycket, mycket bättre. Jag har ingen bra förklaring på det, men jag förstår verkligen grejen.
Men där är också, jag kände liksom också, det som du sa, bara för att kopplet är på, så betyder inte det att du använder det för att kommunicera. Och det är exakt samma som jag känner med Vidars huvudlag.
Det var det jag ville komma till men missade. Tack för infliken. Det var typ det jag ville komma till. Att då kan ju lika gärna ha dem där, så har vi ju liksom, ja, jag vet, ah, tack, du satte ord på det, punkt på det, nu går vi vidare.
För jag hoppar upp och vidare, han har huvudlag, men huvudlaget kommer inte att användas för att hindra honom och visa några känslor eller så. Försöker han springa iväg, fine, då kan jag använda den som nödbroms, men sen hoppar jag av, för då vill han inte, då är det någonting som är fel. Alltså den kan få vara där utan att det är, alltså, precis som du tar på dina koppel fast du inte behöver för att du har en extra säkerhet.
Mm. Ja, men och som så här, så en till med hundarna, en snabb bara. Jag fattar att folk kanske inte är så intresserade av hundarna. Men som att jag också har börjat, hemma har jag ju de aldrig koppel. Vi bor ju på landet nu liksom. Och de är ju med när jag är ute och rider oftast. Och förr hade jag ju dem lösa på bilvägen. Alltså, och det kändes också jätteviktigt för mig att de skulle gå, liksom, kunna gå lösa på sidan av hästen, även fast det kommer massa bilar på alltså i trafiken. Men till sist så insåg jag att trafiken här vägrar ju förstå vad det är att passera djur, oavsett hur många djur det är och vad för ekipage det är. Och sen så bara, nej, men tänk om räkan blir rädd för något i diket och liksom puttar till en hund, och hunden, alltså av reflex, hoppar ut framför en bil som inte saktar ner. Kommer jag kunna förlåta mig själv? Nej, det kommer jag inte. Precis. Var det värt det? Så nu, visst, jag har inte koppel i de situationerna med, men på sträckorna vi behöver gå på bilvägen, så numera hoppar jag alltid av och går. Jag går bredvid hundarna. Mm. Och någon gång har jag haft med ett sånt där kaninkoppel också, bara för att så här, nu vet jag, du vet, jag kan stå för vad jag gör och för relationen med mina djur framförallt. Alltså inte så här för mig själv eller för andra människor, utan alltså, det viktigaste är ju faktiskt att man, det är ju, ja, gud, vad jag svamlar iväg. Punkt på den också.
Punkt på den. Men om vi återgår till hästarna lite också, så minns jag, vi har ju pratat ihop oss lite om vad vi ska prata om idag. Och när vi pratade om det, så sa du liksom, du vet, när jag berättade om vidare och allt det här med att jag har valt att rida med utrustning fast planen var att rida utan, så sa du att du förstod det därför att du kommer nog inte göra likadant som du har gjort med räkan med nästa häst. Var det något sånt som du sa om,
ja,
om
ja,
det som jag,
ja,
tänkte,
ja, ja,
att du kanske vill dela det med, just det, alltså, lyssnarna också?
Jag gillar att jag drar 100 referenser. Men nu har ni fått börja höra lite om mina hundar också.
Ja, men det är bara kul.
Ja.
Det är faktiskt en, får jag bara flika in en sak? Får jag bara flika in en sak? Det är faktiskt en som skrev till oss idag på Instagram och sa det att hon inte har häst, men att hon har hund.
Ja, men du.
Att hon ändå tyckte det var superintressant att lyssna på. Så nu blir det lite hundsnack. Här fick du det av Emma. Varsågod.
Jag tänkte säga,
men ja, var var
jag,
du?
Jag tänkte säga tack, men sen bara ja, okej. Okay. Jag återgår till Bettans Fölunge, som är min nästa häst på tur. Jag har ju inga planer på alls att skaffa fler hästar, men Bettans Föl är ju på väg och jag hoppas ju att allt ska gå jättebra och att vi hamnar där att om några år så är det dags för den lilla bebisen att bli inriden. Det hoppas jag att det blir, men vem vet, den kanske inte är en häst som ens vill bli riden, och då är det ju så. Det får vi ju se. Men vi strävar ju efter det.
Och såklart.
Det är ju intressant, för att jag tror inte att jag kommer lägga upp det på samma sätt som i räkan. Nej, för att nu är det ju här en häst absolut som jag ska rida och ha kul med och träna och jobba med, precis som alla andra, men som jag också delar med min sambo David. Som inte har någon egen häst att rida. Mina hästar är för små för honom egentligen. Han kan bara skritta dem uppsuttet. Och han vill ju verkligen rida och kanske, alltså han vill ju inte satsa på något vis. Men, och han vill ju också bara rida bettlöst och sådär. Det finns ju inte på världskartan att han vill rida med bett. Han är väldigt formad han också. så att men
det är bra. Men, det gillar vi.
Men han vill ju gärna typ lära sig att hoppa och liksom lära sig att rida. Så att så fort som möjligt är ju förhoppningen att David ska kunna vara med på resan och lära sig tillsammans med Fölungen. Alltså det är ju våran förhoppning. Vi får ju se hur allting blir. Men det är ju vad vi drömmer om liksom, och vad tanken var. Så. Och det gör ju att, jag menar, en större version av räkan hade jag aldrig låtit David sitta upp på och galoppera och nej. Jag vet inte.
Det blir ju farligt,
jag vet faktiskt inte om jag är så sugen på det heller med en troligen mycket större räkan, är ju en väldigt liten stor häst. Alltså du vet och, nej. Och Bettan, alltså räkan är ju egentligen, han har en ganska mild mamma. Alltså hon är inte enkel, men hon har ett milt psyke. Alltså du vet, och ja, sådär. Och jag har ridit hans pappa. Jag är en av de få som någonsin har suttit på räkans pappa. Så att jag känner ju verkligen hans gener från båda håll. Och på något sätt så kändes det ju då som att jag kände räkan innan han ens föddes. Det är jättekonstigt, men det är sant. Bettans fölunge är det troligen rent genetiskt betydligt mer krut i. Och det skrämmer inte mig alls. Jag är liksom så taggad och jag ser ingen skillnad på hästar. Så man får bara jobba lite olika kanske. Och tänka efter på olika sätt med olika typer av hästar. Så det är ett fakta liksom. Men jag bara ser framför mig. Tänk om allt blir exakt som det har blivit med räkan. Då skulle det dröja väldigt länge för David att kunna vara med på det. Alltså eftersom han inte är... Han har inte samma erfarenhet och balans och känsla i vissa situationer som mig. Han har noll unghästerfarenhet. Alltså han har ju ridit några år bara och hanterat hästar. Och han är ganska beroende av mig och vad hästarna kan. Att de kan säga från när han gör fel och sen göra rätt när han gör rätt. Och en unghäst kan inte det här. Alltså det finns...
De vet lika lite.
Ja, att det ska dröja flera år innan David kan få vara med på resan, det vill inte jag. Så därför så tror jag kommer nog absolut sitta upp första gången utan utrustning bara för att. Alltså det tror jag, men det vet man ju inte. Men själva inridningen och grundutbildningen som det ser ut nu satsar jag och räknar jag med att i alla fall ha typ en grimma med ett par tyglar liksom. Och sen sätta, ja, som precis som du har berättat, att det betyder ju inte att man behöver missbruka det och att själva ridningen ska vara baserad på det här hjälpmedlet, utan mer bara som en extra säkerhet i att du kan kommunicera på ett enkelt sätt och det inte behöver bli missförstånd precis åt några håll. Och att David kan känna sig trygg, jag kan känna mig trygg vare sig jag sitter på hästen eller i David. Och att hästen ska känna sig trygg när det faktiskt kommer vara två helt olika personer som kommer göra allting från början. Så det kommer ju vara...
Det blir en rakare kommunikation det också om jämför du med... Det blir så diffust utan...
Ja, för är vi dessutom då hjälp. Två personer som kommer vara med från början i all träning och vi gör väldigt olika för vi har olika reflexer. Alltså jag kanske... David har en väldigt bra känsla så han ser och känner nog saker som jag missar ibland. Absolut. Men rent konkret i typ inridning och unghästar och naturliga beteenden och hur... Alltså så här små signaler på när man har gått för långt eller om du är otydlig, om hästen känner sig rädd eller stressad. Sånt känner ju jag kanske på ett annat sätt såklart eftersom jag har en mycket, mycket, mycket mer erfarenhet. Och då så är det ju trots allt, har man då ett befäst kommando för stopp. Alltså som jag vet som med Anna, hon har ju ett jättebra stoppkommando på ljud. Ett speciellt typ av prov jag gör som är inlärt jätte stensäkert på henne. Men det är ingen annan som kan efterlikna det här provet. Även om
för då låter det
låter inte som jag. Det är exakt där min klang på alltså det är så precis det här kommandot. Och så att ingen annan kan... Hon lyssnar inte på någon annan på det. Och bara en sån säkerhetsgrej att då lära in till exempel som en extra förstärkning att du tar lite i en tygel för stopp. Alltså det kommer vara en så stor trygghet för oss. Så att jag skäms inte det minsta av att säga att nästa häst, bara för att jag har gjort det nu och ändå inte ångrar någonting så betyder det inte att jag bara så här, du vet, det behöver inte fortsätta likadant det, alltså i vad man har för utrustning och hur man lägger upp saker. Det finns ingen prestige för mig där heller faktiskt. Jag är jätteglad för resan jag gjort med räkan och kommer vara precis lika stolt och glad och känna samma resultat även om jag skulle ha grimma och sadel eller du vet göra på ett visst sätt sen för jag litar ändå.
Men nu gjorde du ju eller alltså det som jag får känsla av att du gjorde det som var rätt för er. Återigen som vi sa i förra avsnittet.
Gud ja, att man gör efter sina förutsättningar. Okej, det blir långa svar på de här frågorna kan man ju säga. Men det är ju lite det upplägget det har blivit hittills på våra avsnitt. Och det, jag gillar det.
Jag också.
Vad säger du? Eller hur?
Alltså man måste kunna, vi kan ju inte få sådana frågor som ändå är ganska djupa och sen bara snabbt liksom bara borsta av dem. Det känns ju jättegott. Jag vill ju svara. Jag hoppas verkligen att det är intressant att lyssna på för att jag känner inte att jag kan bara svara lite och vara nöjd med det. Jag vill gärna För det är just det man kan göra på Instagram som där kan vi svara kort. Jag vill ju svara längre, jag vill ju förklara hur vi tänker och varför och allting.
Ja, och framförallt, det är ju så perfekt, för nu väljer vi också frågor i ämnen som vi typ redan hade tänkt prata om, men det blir lite mer uppstyrt. Mm. Annars kan det bli precis vad som helst. Nu blir det bara 98% vad som helst. Och, ja. Så att jag känner mig nöjd med den här frågan. Mycket nöjd, tack så mycket återigen. Men vi har ju en liten del i frågan kvar. Eller liten, det är, ju, det är en del av frågan kvar. Och det var ju om man kan rida barbacka direkt. Då var ju det kopplat till på en ung häst som jag tolkade. Eller om det är skadligt för hästens rygg. Och om det finns några alternativ så att du kan rida utan sadel utan att du skadar hästen som inte har muskler helt än. Nu så tolkade jag, gjorde jag en egen tolkning. Men ni förstår säkert vad jag menar. Och vad säger vi om det då?
Alltså jag känner att det är klart att det kan bli skadligt. Men jag tror att man ska göra allting med måtta. Och variera. Och handlar om unghästar, du ska inte göra någonting så pass länge att det faktiskt kan bli skadligt. Då är det för länge för hästens psyke också. Alltså, ja. Hålla det kort och variera så tror jag att man minskar risken för skador.
Alltså jag tror ju också att mycket handlar det om vad du har för häst. Alltså hur hästen faktiskt fysiskt ser ut och hur du fysiskt ser ut på riktigt. Alltså har du ett jättebeniga sittben och är jättelång eller tung. Eller liksom, det beror helt på vad det är för ekipage och hur, om det behövs någon mer tryckfördelning. Alltså som till exempel om jag bara drar en snabb skillnad och referens. Så bara på Anna och Räkan som vi nu har pratat om mest i det här avsnittet. Så har ju Anna en jättestor manke, en ganska spetsig ryggrad även när hon är väldigt välmusklad. När hon är väldigt fin i muskulaturen så sticker ju såklart inte ryggraden upp. Det ska hon ju inte göra på de flesta bra hästar, alltså som är bra i kroppen. Men hon har verkligen en spetsig rygg och en jättehög manke. Ni hör ju säkert själva, det är inte så optimalt för att sitta bekvämt på barbacka. Sen har hon rätt stötiga stora gångarter också, så att man skumpar runt och det blir inte så bekvämt för någon av oss. Så där gäller det ju att hon är musklad, i balans och du vet så, för att det ska vara trevligt att rida barbacka. Medan till exempel Räkan har absolut noll manke. Det är ju liksom vårat problem. Han har ingen manke och han är helt rund över ryggen och har naturligt alltid haft mycket ryggmuskler. Alltså han blir aldrig toppig över korset eller du vet, alltså som vissa hästar blir. Och han har dessutom en väldigt bekvämt rörelsemönster i alla gångarter. Så att du i regel skumpar liksom inte i gångarterna. Det gör ju väldigt logiskt att förutsättningen, man känner ju det själv, att jag tror inte det tar någon skada på honom och rida barbacka på samma sätt som det hade gjort på Anna under inridningsfasen. Det hade inte varit bra. Alltså och bara rida barbacka och sätta allt barbacka på henne. Det hade inte varit bekvämt för någon av oss. Medans Räkan, som sagt, det blir en jämn tryckfördelning på ett annat sätt. Jag vet inte om det går att förklara det så. Men så jag upplever det så. Att det är en liksom bidragande faktor också. Hur hästen är byggd och hur du själv rider och sitter på hästen. Inte bara allmänt sadel eller barbacka. För att jag tror inte att det går att svara på till 100% faktiskt. Jag har inte läst några studier i alla fall som känns tillförlitliga. Som visar på det ena eller andra att något skulle vara mer skadligt. Om någon har det så får ni gärna skicka till mig. Gärna till våran podd faktiskt. Alltså till våran mailadress eller på våran poddinsta. För att jag är väldigt intresserad av dyka djupare i frågan. Men hittills har inte jag fått en uppfattning om att det skulle vara skadligare med det ena eller det andra eller dåligt. Eller det är ju helt individuellt.
Det tror jag känner också. Jag. Och sen så känner jag att alltså kunskapen hos ryttaren spelar ju också roll. Om vi skulle jämföra dig och mig. Jag som inte har ridit på 10 år. Ganska lång och tung. Och du som rider varenda dag är jättevan att rida barbacka. Alltså om jag skulle skumpa runt på min unghäst så tror jag att det är betydligt, alltså mer skada än om du bara sitter mjukt på räkan som redan är mjuk. Alltså, det är så, jag tror inte att det går att svara svart eller vitt. Det här är skadligt och detta är inte skadligt. Och en felsittande sadel är också skadlig. Jag tror att, som sagt, måtta. Man ska göra allt med måtta. Utgå från individ och variera. Så minskar man nog risken för skada. Men sen så är det lite roligt också att vi får denna frågan. För jag har ju precis haft det dilemmat med Vidar. Jag började rida in honom barbacka och sen så bytte jag till en typ så här, jag köpte en lite slit och släng bomlös sadel bara för att han ska vänja sig vid att ha sadel. Och den funkar ju medan han växte upp, men nu så börjar den liksom, han är ju ett kallblod, så han är ju väldigt rund av naturen, så att sadlar har svårt att ligga still. Och jag vill inte köpa en sadel med bom, dels för att jag inte vet hur mycket jag kommer rida överhuvudtaget, och dels för att han fortfarande växer och kommer ändra sig i kroppen. Så att köpa en riktig sadel nu är inte aktuellt, och då har vi alltså två alternativ. Den här billiga bomlösa sadeln som sitter dåligt, eller att rida barbacka. Så jag valde att rida barbacka. Men ganska snart så märkte jag att Vidar, han var lite irriterad. Det var inte så att han gjorde någonting uppenbart, men han kastade lite med huvudet, skakade lite på huvudet. Slog lite med svansen när jag satt upp. Och alltså, det var inte så några jätteobvious grejer, men jag kände att han var inte bekväm. Och från början så tänkte jag att han kanske inte vill bli riden idag eller så. Men sen märkte jag att de gånger jag satt upp med sadel så var det aldrig det. Alltså då var det aldrig någon, slog han inte med svansen, han slog inte med huvudet eller någonting. Så då förstod jag ju ganska snart att förmodligen så tycker han att det är obekvämt. Och sen är det ju svårt att säga också, för att alla sittben ser väl olika ut. Så vitt jag vet, du kan vara liksom tung men inte ha spetsiga sittben. Och tvärtom. Och jag antar då att jag förmodligen har ganska spetsiga sittben trots att jag är lite tyngre. Och blir det då tyngre plus sittben, jag förstår att han tycker det är obekvämt. Så då
hade, en sak... Ja, förlåt att jag avbryter, men en annan sak som jag tänker på, som jag också vet, att mina hästar som går barbacka typ jämt, jag rider jättesällan med sadel gentemot vad jag rider barbacka på alla mina hästar. Vissa byxor, bara en sån grej, det kan bli liksom friktion av att de är de för rena och för glansiga, så kan de irritera sig på att det blir glidigt med en typ av byxa. Mm. Alltså på riktigt, det kan vara så små grejer också. Det är ju svårt att veta, och där är det ju betydligt lättare med en välanpassad sadel. Alltså jag har ju lärt mig att jag har faktiskt vissa så här typer av material på typ mjukisbyxor som mina hästar inte föredrar. Alltså, och då märker man, det är samma där, det är små signaler, men det är ju väldigt viktigt att man läser av. Alltså det är som du gör med Vidar. Alltså även fast det är smått så alltså det ska ju inte krävas att hästen sparkar rakt bakut för att visa sin missnöje. Man borde ju faktiskt lära sig att läsa sin häst innan de behöver tydligt
typ skrika.
Fysiskt visa. Exakt, exakt. Förlåt, fortsätt.
Nej, men jag håller alltså verkligen med. Det var en bra input. Men så stod jag ju där då. Okej, sadeln känner jag mig inte helt bekväm med. Det kanske ändras med att han blir äldre, det vet jag inte. Men just nu liksom, bara, sadeln passar inte bra. Jag känner att min rumpa är för stor för den här sadeln också. Och barbacka, där var han inte helt nöjd. Men jag vill heller inte köpa en riktig sadel därför att jag inte vet hur mycket jag kommer rida, och plus att han växer, och plus att jag inte har råd. Det, liksom, det finns inte ekonomi till att köpa en sadel till honom nu. Och då rider jag såklart heller inte alls. Jag skulle ju aldrig sitta i en sadel som inte passar för att jag är snål eller inte har råd. Men då hittar jag faktiskt ett alternativ som jag tycker är skitbra, som jag rekommenderar till alla som kanske vill ha den här barbacka-känslan. Men som kanske inte vill rida helt barbacka, antingen på grund av att de har sämre balans som jag har, som inte har ridit, eller för att hästen kanske föredrar att ha lite padding, eller vad man ska säga, emellan. Så att jag har faktiskt köpt en barbacka pad till honom som jag har provridit i några gånger nu, och det är en enorm skillnad på honom faktiskt. Redan från första gången så märkte jag att alla de här små tecknarna på att han inte gillade barbackaridningen då försvann. Så jag köpte en barefoot ride-on pad från Taur faktiskt, som jag har haft ett litet samarbete med på min Instagram. Och jag är skitnöjd. Verkligen, den är som en soffa att sitta i. För att jag tog en som har lite stöd eftersom att jag är så ovan vid att rida nu. Så jag inte behöver all hjälp jag kan få. Så jag tog en som har lite så här stöd vid ryggen och vid låren så att man sitter stabilt. Och den ligger hur bra som helst. Och jag sitter jätteskönt, vidare nöjd. Så det känns liksom som ett perfekt mellanting. För jag vill ju rida barbacka, men han gillar inte det. Så då hittar vi en mellanväg att gå. Där jag kan sitta stabilt och det är bekvämt för honom. Så det är jag sjukt nöjd med. Så där skulle jag säga på den frågan, kan man rida barbacka direkt? Eller är det liksom, finns det något alternativ där man kan rida barbacka som inte skadar hästen? Då är ju barbacka perfekt. För den fördelar trycket från sittbenen och från allting så att det blir mer bekvämt för hästen. Så om inte barbacka är ett alternativ så rekommenderar jag en barbackapad. Definitivt.
Men, alltså jag har ju sett det på din Instagram och den ser ju helt otrolig ut. Mm. Alltså den gör verkligen det. Men jag inser ju att jag har ju noll koll. Vad är den gjord av? Kan man ha stigläder på den? Eller är det bara så här 100%? Du får jättegärna förklara lite mer för folk kanske inte ens vet vad en barbackapad är. Mm. Eller jag vet ju. Jag gillar att jag skyller på alla andra. När jag själv egentligen vill fråga själv så skyller jag på alla andra.
Det är samma som jag.
Jag undrar. Förtydligare med.
Mm. Jag har faktiskt fått lära mig nu när jag letade barbackapad att man ska inte använda stigbyglar ihop med en barbackapad för att det blir tryckpunkter från. Alltså du vet, när man trycker i stigbyglarna så blir det tryckpunkter på hästens rygg. För den fördelar inte trycket så pass mycket som en sadel gör. Så därför så valde jag en som inte har ens stigbygelfäste. Och det skriver Taro själva också att de rekommenderar att man rider utan.
Mm.
Så den har inte det. Eftersom att jag är vegan så vill jag ju gärna ha ett skinnfritt alternativ. Och nästan alla sadlar har typ antingen det mocka eller läder. Så det var lite jobbigt för mig faktiskt att hitta det. Men Tower hjälpte mig och jag hittade en skitskön barbackapad som är utan läder. Så jag kan ju lägga upp lite info om den kanske i stories på poddens Instagram-konto. Så kan jag lägga en liten bild eller någonting där så kan ni läsa lite mer. Så slipper jag rabbla upp all info om den. För den är skitbra i alla fall. Det är allt jag har att säga om den. Nu har vi ju snackat och snackat och snackat en gång till. Alltså hur duktiga är vi på att prata? Och på att glömma tiden? Alltså,
om det finns ett betyg i att bara sväva iväg i tal. Så har vi fan det högsta betyget. Ursäkta svordomen. Men alltså det är ju helt unikt hur vi bara svävar iväg så här. Vi får se. Det lär ju fortsätta.
Men kommer precis du likadant. Ihåg vårt första samtal? Vi har aldrig pratat i telefon. Hur länge pratar vi?
Jag vet. Det var över 4 timmar.
4 timmar? Fyra timmar
om typ. Alltså det var ju inte något så här, du vet, vi hade något att prata om, utan det var ju helt random saker i 4 timmar, konstant. Nu, ni vet ju att det finns ju säkert folk som så här, du vet, pratar med någon kompis medan de gör något annat och inte riktigt aktivt pratar. Men vi aktivt pratade i 4 timmar.
Och vi känner inte ens varandra. Det är inte så att vi varit vänner sedan, du vet, vi gick i skolan och har massa. Nej. Vi har typ pratat lite på Instagram, så vi träffades i somras. Och sen så har vi typ knappt pratat hela hösten. Och sen så bara ringer vi och bara pratar i 4 timmar. Det är helt sjukt. Faktiskt.
Ja, alltså det är det faktiskt. Men vi har ju poddkvaliteter, tror jag.
Mm. Jag. Vi får put it to good use här nu, vårt pratande.
Exakt. Få av det här. Alltså vi måste ju stimulera våra naturliga behov och uppfylla våra behov så att vi är nöjda hästar, tänkte jag säga. Men det är vi ju inte.
Jag är lite häst kanske.
Lite häst, ja, sant. Ja, men innan vi avrundar för idag, för att det är väl dags för det. Alla kanske inte uppskattar såna här extremt långa avsnitt. Jag tycker det är jättekul.
Så att,
och då, det verkar som att många gillar långa avsnitt. Men i alla fall, vi borde börja avrunda. Men vi känner ju att vi kanske ska spoila lite om vad vi ska prata om nästa vecka. Mm. För det har vi faktiskt redan bestämt.
Mm.
För vi är så himla taggade. Så att vi har liksom, vi vill ju egentligen spela in det nu. Men vi kommer faktiskt vänta. Som Paulina sa tidigare. Vi vill ju ha det lite i realtid. Så nära som möjligt. Som podden ska släppas vill vi ju spela in det. Vi vill inte förinspela avsnitt som det ser ut nu i alla fall.
Exakt.
Vad vill du inleda?
Ja, alltså det kommer ju bli ett lite speciellt avsnitt. Jag är redan lite så här. Lite pirrig skulle man kunna säga nästan. För att tanken är väl att vi ska prata lite oförklarliga händelser och kanske mm. lite, hur ska man förklara det? Typ sånt, nästan lite spöklikt, skulle man kunna säga så.
Ja, och lite skrock, alltså vi är lite skrockfulla har vi kommit fram mm. till. Alltså vi, eller det kanske är lite fel ord, men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Vi har ju båda historier som är både lite komiska och mm. kusliga, och det är konstiga sammanträffanden på mycket. Vi kan ju även nämna liksom saker som vi har kommit fram till som är så kusligt likt mellan oss två mm. som har levt helt olika liv egentligen. Men vi har ju också flera såna konstiga små historier som vi har liksom förstått att vi båda har upplevt eller känt, mm. vilket är rätt skrämmande faktiskt, alltså, när man träffar någon så här, ja, men så här sent i livet liksom. Och sen framförallt om hästar och djur i allmänhet och så här gamla, lite mer personliga historier från förr mm. också. Vi har, ja, definitivt kommer vi kunna fylla ett helt avsnitt med sånt här. Så vi hoppas att ni ska gilla det, för att jag är jättetaggad på att prata om alla ämnen som vi har förbestämt. Jag vill inte spoila för mycket, för det kommer ju nästa podd.
Men vet du vad jag tänker? Vi kan väl säga att det kommer kanske bli lite så här, lite kalla kårar nästa avsnitt. Skulle man kunna mm. säga det? Mm. Lite så här mm. läskiga rysningar.
Definitivt. Så helt plötsligt mm. heter vi Skräckhästpodden istället. För
men det har hänt lite sjuka saker som är svåra att förklara. Både sammanträffanden och läskiga händelser och sånt. Och det ska vi gå in på i nästa avsnitt.
Bland annat, vi kommer ta med någon fråga och sådär, ja, också. Ja, ja. Men basen kommer ju vara... ja, det. Jag vet inte vad vi kommer döpa avsnittet till. Men nu vet ni det i alla fall.
Vi bara gör en sån här spök-emoji och bara struntar i det.
Exakt, nej, fem spök-emojis. Sen så vet vi.
Men jag kom på en sak också, Emma. Vi har ju inte sagt vad vi heter på Instagram. Vi har bara utgått från att alla som lyssnar här redan vet vad vi heter på Instagram. Men vår förhoppning är ju att det ska nå ut till fler. Så då är det kanske lika bra att vi säger vad vi heter på Instagram så att vi går och hitta. Vad tror du om det?
Smart, mm-hmm. tänkt
plötsligt
faktiskt.
Plötsligt händer det. Du, ja. Vad heter du på Instagram? Var kan man följa dig? Liksom, var hittar man dig? Jag vill hitta dig, följa dig, stalka dig. Vad gör jag det?
Jag heter ju mitt namn då, och det är ju Emma Kändes. Och jag kan ju bokstavera mitt efternamn.
Du får nu göra det faktiskt.
Vet ju det, ifall man inte vet det. Knappt de som vet det vet det.
De som vet, vet.
Emma, CSENDES. Men då, nu får ju faktiskt du då berätta vad du heter på Instagram.
Jag heter playlovelearn.se på Instagram. Alltså inte som en webbadress, utan det är användarnamnet på min Instagram. Så där kan man hitta mig och mina hästar och allt kaos som är i mitt liv. Fast och sen så har vi ju... Va?
Nej, lugna ner dig. Du har ju faktiskt flera Instagram-konton och du kan ju faktiskt dela mer av dem, för att det är mina favoritkonton.
Ska jag göra det?
Ja, det ska du.
Okej då. Och sen om man vill följa mina katter och hundar så heter jag, eller jag, den Instagram-sidan heter Play Love Learn Life. Och sen så har mina får också ett Instagram-konto. Och de heter Unruly Woolies. Så Unruly Woolies, alltså som, jag vet inte om man översätter det till svenska. Bångstyriga ullisar. Vi kan lägga upp våra Instagrams, det vill säga typ Emmas enda. Hon är lite så här mer rimlig människa och tar allt på en. Och jag har typ mina 38 konton som jag kan lägga upp också. Och det lägger vi upp på poddens egen Instagram-sida som är gt.podden heter den på Instagram. Och vill man mejla till oss så gör man det till gtpodden@hotmail.com. Vi tar emot typ allt. Bara skicka in era frågor och ämnesförslag. Bara skicka det till oss så läser vi. Så kanske just din fråga kommer i nästa avsnitt. Det vet man inte.
Exakt. Men alltså med de orden så är det väl dags att avrunda för idag.
Mm. Jag tror vi fick med allting, va? Eller? Ja, det fick vi nog. Men då avslutar vi här då.
Ja, men eller hur? Och tack för att ni lyssnade allihopa.
Fast du, vet du vad? Har du inte glömt att berätta någonting för oss kanske? Kan det vara så att du inte har berättat det där som du lovade att du skulle berätta? Som alla har väntat på typ jättelänge.
Ja, mycket riktigt. Det är faktiskt dags att avslöja Bettans förlungas namn. Jag vill absolut inte ta åt mig cred för det, för att jag har varit mycket motsägande för det här namnet. Men jag har inget val. Ni vet ju redan, alla som hör det här lär veta vad jag pratar om. Men ja, det, alltså, helt ärligt, det är väl bara att säga det. Jag behöver inte hålla på här nu och tisa er mer, utan nu är det dags. Nu är det dags, Paulina.
Men du. Kan vi inte bara be Marcus som klipper? Kan vi inte be honom bara lägga en trumvirvel här, så känns det liksom lite mer official?
Helt rätt. Inte det bra helt rätt. Det gör det mer dramatiskt. Marcus, kan vi få en trumvirvel?
Trumvirvel.
Tack. Häst fast med E.
Nej. Nej, skojar du? Är det namnet?
Han tänker döpa fölet till häst fast med E.
Alltså inte stavningen, utan hela namnet är häst, alltså stavat med Ä. Alltså vanlig häst.
Ja, de få som har fått
heta hästen det.
Ja, de få, nej, alltså de få som har fått höra, de säger, vad menar du? Häst. Och det är ju det David tycker är det absolut roligaste. För att nej, det är alla ord. Lyssna på mig igen. Det är häst fast med E.
Och sen, det är hela namnet.
Det är hela namnet. Och på slutet...
Det ska alltså heta detta.
Ja. Och på slutet så är det en apostrof på et. Så det är liksom häst fast med E. Hur man nu uttalar det. Hur han hade tänkt. Och alltså det är häst med Ä. H-Ä-S-T. Alltså, fast
jag har frågor.
Med E.
Jag har så många frågor. Apostrofen behöver väl inte vara där? För man säger ju aldrig bokstaven E på något annat sätt än E.
Nej, det är
bara i ord som man säger E.
Det är ju det här. Det finns ju en tanke med hela det här. Det är inte bara att det är jättekul, tycker David, att få höra, vadå, häst, när det är häst. Och han tycker ju så här, han bara, förstå när du rider in på en tävlingsbana. Och de bara, här kommer Emma på häst fast med. Och alla bara, häst? Nej, häst fast med. Och han skrattar ju ihjäl sig av tanken. Och jag bara, haha. Du vet, det är verkligen så här. Ja, och jag bara, men alltså nej, du vet, det här är inget skämt. Det här är en jättefin, viktig individ som ska ha ett fint... Han bara, men det är ett jätteviktigt, fint namn. Jag bara, åh. Och, alltså,
men
det här
vad ska
är...
den kallas?
Ja, det är häst, påstår David, men... Så han,
det går ju inte.
Nej, det går inte. Men han, jo, han säger 100%.
Och så är han lite skånsk. Ja, du tänker häst. Att han ska hämta häst i hagen och bara, häst!
Ja, det är helt hemskt. Men bakgrunden... är ju apostrofen på et. Det är den lilla heden Bettan fick. För hon heter Beyoncé med en apostrof på et. Mm. Så det är Beyoncé att jag hör ihop med henne. Och jag bara, åh tack, okay. Bettan känner nog. Yay, vad fint. Och sen, wait for it. Fast med E.
Fast med Emma.
Ja,
nej, jag fick lite gåshud på min arm. Det var faktiskt väldigt gulligt, Emma. Jag fick gåshud på min vänstra arm.
Man kan inte dö... Okej.
Men min vänstra arm har gåshud. Du kan inte ta dig emot min vänstra arm. Det går inte, den har gåshud. De har sagt sitt.
Man kan inte döpa en häst i häst.
Jag vill gråta lite, så gulligt.
Ja.
Det var ju himla gulligt.
Ja, det var ju inte riktigt den här reaktionen jag hade hoppats på. Jag hade hoppats på lite sympati, men...
Du fick det också. För jag sa också, man kan inte heta, en häst kan inte heta häst. Det går... Du, jag vet var han har fått sin inspiration ifrån.
Vadå?
Vet du vad min lilla syster döpte sin hamster till när hon var liten?
Hamster?
Jo, den fick heta hamster. Hon sa till folk, jag har en hamster som heter hamster. Och David bara... Jag har en häst som heter... Nej, han är skånsk. Jag har en häst som heter häst.
Nej, men, och jag,
Emma!
Ja, men det här,
du får tala vett i kan.
Nej, men lyssna nu på mig. Din lilla syster när hon var liten. Ja, man fattar. Det är som jag döpte mina två första katter till Randis och Sotis. Det var en randig katt och det var en svartvit katt. Varav Sotis mamma, deras mamma, hette Sotis. Man bara, vad är det för fantasi? Jag tog samma namn som kattmamman hette och sen la till Randis på den randiga katten.
Det blev så bra första gången jag körde igen.
Ja, men alltså,
vet du vad min kanin hette?
Nej.
Han hette Stampe. Vet du vad jag döpte min hund till? Hon hette Skrollan. Och min fågel, vet du vad min fågel hette, Emma?
Nej.
Vet du vad jag döpte min fågel till? Hon heter Pipsan.
Nej men åh. Alltså.
Men då var vi små.
Exakt,
David är alltså inte liten längre.
David är med råge vuxen sen länge, vare sig han vill
han
det eller inte.
Han varit liten ens? Han är så jävla lång.
Jag undrar. Men jag känner bara så här. Nej. Och som sagt, jag trodde i månader, som jag sa i förra avsnittet, att det här var ett skämt och att det är inte på riktigt. Men hästen kommer heta häst fast med er i pappret. Och jag kommer gråta blod, för de kommer trots allt ropa upp vart vi än kommer vara. Uppfödare. Så kommer mitt namn komma där också. Och då kommer alltså folk tro att jag på riktigt döpte min uppfödning. Efter mitt älskade fina sto. Med, och som har en dansk bruksprosvinnare som pappa. Att jag på riktigt tyckte att ja. Men det finaste namnet vi kunde komma på, det var häst fast med E. Får man ens döpa en häst till häst i stamboken? Är det, kommer det här gå igenom när det skickas in papper? Det är så många frågor. Men nu vet ni i alla fall vad vi har suttit och hållit på här. Och det, ge gärna, vad tycker ni? Är det lika hemskt som jag tycker eller är det roligt? Jag hoppas ni tycker det är hemskt. Stötta mig. Är ni team David eller team Emma? Det vill jag gärna veta.
Vi kan göra en sån här, vi kan lägga upp ett inlägg.
Ja, det hoppas jag verkligen. Och jag hoppas jag får mycket stöd.
Ska de kommentera där?
Jag har haft en stor depression och sorg. Jag har börjat hamna i en sån här accepterande fas. Men ju mer jag tänker på det, desto mer vill jag gråta. Men med
du får sorgbearbeta här nu under våren.
Ja, alltså nu kommer vi prata namnet. Mycket om det här namnet och min process till att förstå vilket liv som väntar med hästnamn.
Men kan jag bara få inflika en sak? Att när du sa det först, då tänkte jag, så där kan den inte heta. Men när jag fick höra förklaringen, då blev det faktiskt lite bättre. Bara han inte kallar den här stackars hästen för häst. Där går gränsen. Där går gränsen. Min vänstra arm har gåshud, den kan tolerera häst fast med.
Men den högra armen slår till David i ansiktet.
Vad sa du? Ja. Men det hade ju passat. Vad heter din häst där? Räkan och häst.
Nej. Jag måste gå och begrava mig under ett tecken.
Nu kan du liksom berätta så här på din Instagram om häst. Alla bara, hur mår Bettan? Du bara, jo men häst verkar man bra i magen. Jag längtar till häst föds.
Nej, det är så hemskt. Alltså, jag måste sluta när jag kommer börja gråta. Det är inget kul.
Men det kan vara bra att avsluta nu så du kan gå och gräva ner under täcket och komma ut någon annan dag.
Ja, nu helt ärligt så tycker jag bara att vi säger då så lägger vi av med det här.
Okej, vi stänger nu. Sa vi hej.
Hej då.